Det här är ett poddradioprogram från Sommar i P1. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Dags för Sommar i P1 med Henrik Dorsin.
Sommar, sommar, sommar. Det är dans i folkets park. Sommar, sommar, sommar. Hjärtan skärs ur trädens bark. Jag ville viska i ditt öra just de orden du vill höra. Sommar, sommar, sommar. Då en mild och smeksam vind fingrar på din bruna kind. Visst, det är en ära att få vara sommarvärd. Men dock ett ok att bära. Man ska framstå klok och lärd. Eller ha en gömma med historier där folk dör. Semester kan man glömma, för det enda som man gör är tänk på vad man ska prata om i sommar, sommar, sommar. Har följt med mig dag och natt. Sommar, sommar, sommar. Jag är bara med för att. Har man sommar på sitt CV får man äta mat i TV. Sommar, sommar, sommar. Nu så gör jag det jag ska. Smällen den får P1 ta.
Hej hörni allihopa. Jag sitter här och grunnar på varför man blir som man blir. Har vi alla ett ögonblick som definierar oss för resten av våra liv? Om så är fallet så inträffade mitt ögonblick när jag var 9 år gammal. Vi spelade brännboll ute på gården på Holaveden. Holaveden var namnet på det höghusområde på Lidingö som jag växte upp i. Ett barackliknande hyreshuskomplex i mysorange, byggt i början på 70-talet som arbetarbostäder åt de anställda i den närliggande margarinfabriken. Alla ungarna var med, från lillkipparna till de stora farliga grabbarna. Så brukar det alltid vara. Alla lekte med alla. Eller inte riktigt. De allra största och farligaste grabbarna kom bara ut när det vankades fotboll, brännboll eller någon form av sammanhang där de kunde få vråla "Vi mot röset!" Röset, det var resten det. De små, svaga, tjocka, dåliga. Jag tillhörde i allra högsta grad röset. Jag ville inte ens vara med. Jag hade förmodligen blivit utkörd av farsan under förevändningen att du kan inte sitta inne när det är så här fint väder ute. Den där svenska vackert väderpenalismen, ni vet. Vid förekomst av solglimt är det var svensk plikt att bege sig ut i skog och mark för att försöka få en fräken. Själv vill jag hellre sitta in och leka med mina pennor, himengubbar eller min bandspelare. En bandspelare för er ungdomar, det var ungefär som en mediespelare fast i 3D. Nu spelade vi röset brännboll mot några av de stora farliga grabbarna. Jag slog med det platta trät och utgjorde inte på något sätt något hot mot dem. Inga frivarv om jag säger så. Jag har faktiskt i dags dato aldrig gjort ett frivarv. Jag har inte ens kommit till första basen på eget slag. När jag väl får iväg bollen blir jag själv så förvånad så att jag bara står och tittar efter den för att se var den landar och glömmer bort att springa. Så mitt lag brukar inte vinna och det vann inte den här gången heller. Därför var det som hände efteråt extra besynnerligt. När matchen var slut så stod den största och farligaste grabben av alla de stora farliga grabbarna och kramade tennisbollen, matchbollen, hårt i handen. Han spanade ut över planen, letade efter ett offer. Det fick bli jag den här gången. Och så sulade han iväg en skruvboll med full kraft som for över hela planen och smack! Rätt i skrevet på mig. Varför? Ja, det var väl min tur den här gången. Maktbalansen på gården skulle väl säkerställas eller något. Alla de andra tittade på mig. Ska han börja gråta och springa hem till mamma som brukligt är? Den största och farligaste grabben av de stora farliga grabbarna log triumferande. Tror jag. Hur ska jag kunna veta det? Jag var ju dubbelvikt, hade fullt kå med att hålla tårarna tillbaka. Men vi säger att han låg triumferande för att krydda till det och demonisera honom lite grann. Allt på gården var helt tyst, men jag stålsatte mig. Tvärt emot alla mina instinkter och impulser så tryckte jag tillbaka gråten, rätade på ryggen, harklade mig och sa: "Åh shit, rätt i salamin." Gården exploderade i ett gapskratt. Alla ungarna skrattade. De stora farliga grabbarna skrattade. Röset skrattade. En dagmamma som stod och rökte på balkongen skrattade. Alla skrattade. Utom den största och farligaste grabben av de stora farliga grabbarna. Han fattade noll. Han flackade med blicken. Det här blev ju inte alls som han hade tänkt sig och som det brukade bli när han spöde upp lillkipparna. Han tog till reträtt och flydde bort över gården som ett jagat troll. De andra på gården kom fram till mig, ville snacka med mig, citera tillbaka det jag hade sagt. Rätt i salamin! Fan vad bra alltså! Det var just det att jag inte bara sa rätt i korven, utan preciserade. Salamin! Rätt i salamin! Man ska ju komma ihåg att det här var på den tiden då lukta vitlök jämställdes med att lukta sprit eller dödmans hund i munnen. Så salami var inte något man gick och tänkte på dagligen. Det var något man möjligtvis hade på pizzan. Det var alltså en välvald och udda referens som inte var för uppenbar, men som alla någonstans ändå hade en relation till, som typ polygrip eller okekato. Så jag prisades för mitt val av korvslag och var centrum för allas uppmärksamhet. Det är klart att det fortfarande gjorde ont i pungen. Alla som har en pung vet om den där ringande känslan av smärta som dröjer sig kvar efter någon form av närkontakt mot densamma. Men det spelade ingen roll. Inte nu. Jag hade hittat min plats i gemenskapen. Jag hade förvisso apat mig på roliga timmen tidigare och skojat och skämtat, men det här, det var något annat. Det här handlade om överlevnad. Från och med nu skulle ingen någonsin få göra mig illa. Jag hade förstått vad jag var. Och vi har väl en låt på det, har vi inte? Banjo?
Somliga är bra på matematik, andra briljerar i slöjd. Vissa försörjer sig på gymnastik och någon enstaka är nöjd. Men själv går jag bet, jag är ingen atlet och siffror är inte min grej. Men jag får väl vara nöjd med den roll som tillföll mig. Jag är en lustig kurre, en lustig kurre, beroende av skratt. En lustig kurre, en lustig kurre, jo jag sa just att. Jag är en lustig kurre, så lyssna till min lag. Om någon vill skrevet till Tiva, en boll ska du bliva, en lustig kurre som jag. Att skämta kan missbrukas och bli till ett ret, det har hänt mig många gång. Jag hånade brorsan i vår lägenhet, bland annat för ful polissång. Och fast han var yngre än mig var han tyngre, så var gång som jag drog en poäng på hans bekostnad, fy fan vad jag fick däng. Jag är en lustig kurre och retsticka förstås. En lustig kurre som pikar, inte slåss. Vill inte kriga, bråka, vill hellre tråka. Vem skulle vid ett slag med hunden Attila ropa du luktar illa? Jo, en lustig kurre som jag. Vänta. Det kan vara svårt att bestämma sig ibland för vilken text man ska välja. Så kan vi ta andra halvan på refrängen en gång till. Vill inte kriga, bråka, vill hellre tråka. Vem skulle vid ett slag i världskriget Hitler attackera med kittler? Jo, en lustig kurre som jag. Vänta. Det kan ibland vara väldigt svårt att bestämma sig för vilken text man vill ha. Så kan vi ta andra halvan på refrängen en gång till. Vill inte kriga, bråka, vill hellre tråka. Vem om han fick uppdrag att ta knäcken på Hitler, kalla honom för Hitler. Jo, en lustig kurre som jag. Att få lustig kurra, det är min vilja och också min profession. Och kurren kan ibland vara svår att skilja ifrån privatperson. När man i hållplatsens kur står trött, frusen och sur, vill man hänga sig själv nästan jämt. När någon ser en och säger
säger. Det är du ju, dra ett skämt. Jag är en lustig kurre, så sådan får jag ta. En lustig kurre, men tänk om jag någon dag in på Dramaten krela. Ja, vem om han spela Hamlet där någon dag? Fick med skallen i handen höra tjenare mannen. Jo, en lustig kurre som jag, en lustig kurre som jag.
Jag skyller alltihop på mormor och morfars skivsamling. Det var med den det började och det var den som gjorde att min musiksmak blev helt fucked up, med förlov sagt. Det var en fin skivsamling, det är inte tu tal om det. Den innehöll alla slags artister som medverkat i Nygammalt med Bosse Larsson i TV1 på 70-talet. Där fanns Bröderna Djup som spelade på kratta och lie utan att skämmas. Ludgo Pelle som rev av en snoa på fiolen, bara sådär. Per Grundén sjöng operettpärle från Wien, Mina drömmars stad. Ingmar Nordström hade saxparty så grannarna klagade. Gungli gung sjöng Åke Grönberg. Och Pepparns dragspelsband skapade ös utan motstycke i sina tolkningar av Drömmen om Elin och Avestaforsens brus. Spela dragspel, morfar, bad jag som liten varenda gång jag hälsade på honom och mormor i Vällingby. Och då tog morfar fram den stora svarta LP:n ur sitt konvolut och la på grammofontallriken, och sen kom det där härliga knäppet från pickuppen när den träffade skivan. Fyra varv av tyst swooshande och så drog det igång. Bälgaspelet pumpade ut viggen i rasande tempo och jag och morfar stampade takten så det small i parketten. En LP förresten, det var som en spellista med MP3-filer fast rund. Jag älskade dragspel och det är en kärlek som bara fördjupats med åren. Det låter kanske bizarrt för de flesta och därför har jag också skämt och försökt hålla min kärlek hemlig. Särskilt i tonåren. Jag menar, vem vill hångla till Kalle Julabos Livet i finskogarna? Inte. Men nu känner jag mig faktiskt redo att komma ut ur garderoben som dragspelsälskare. Nej, men allt det här pratet om dragspel, det gör mig faktiskt lite sugen. Ska vi inte riva av viggen? Ja, klart vi ska! Ja. Jag trivdes väldigt bra hos mormor och morfar och jag var där väldigt ofta. Det var ett sävligt puttrigt tempo som passade mig. Bägge var från Småland så det var mycket goddag, säg du det, fast man inte hade sagt något. När de kom hem till oss på besök så hade de alltid med sig pappkassar med småkakor, stearinljus, bordstukar, virkade löpare och alltid ett paket med kaffe. För när man åkte och hälsade på någon så tog man alltid med sig sitt eget kaffe. Det fick ju inte uppfattas som man trängde sig på något vis. När min mamma som barn var med mormor hos en väninna och fikade och fick frågan: vad vill lilla Karin ha att dricka? Svarade mormor blixtsnabbt: hon kan ta vatten! Mormor och morfar var godhjärtade och snälla människor, det ska sägas. Men de var slavar under Jante. Du ska inte tro att du är något. Den största skräcken var inte att olycka och död skulle drabba familjen eller att ett kärnvapenkrig när som helst skulle bryta ut mellan USA och Sovjet. Den största skräcken skulle vara om grannen tyckte att man var lite för mer. Problemet är ju att vi alla till mans tycker att vi är lite bättre än grannen. Även om grannen har ett bättre jobb, bättre materiellt sett och är artigare och trevligare än vad vi är, så är ju vi ändå innerst inne bättre människor än grannen. Vi är ju jävligt bra eftersom vi inte tror att vi är något. Detta kan ju i svåra fall leda till the dark side of Jante. Ett ständigt förtryck av den egna förträffligheten leder till frustration. Frustration leder till avundsjuka, avundsjuka leder till bitterhet och bitterhet leder till skitprat. På det sättet är Jante förödande. Men man skulle också kunna vända på det och säga: varför ska man tro att man är något? Om du nu är något så blir väl det något du är så mycket mer något om du inte gör något för att visa att du är något utan bara är, tänker jag. Och där någonstans har vi the light side av Jante.
Ödmjukheten, en finkänslighet inför andra människors situation. Att man inte utan på förekommande anledning viftar sin Rolex i ansiktet på en hemlös. Eller säger till en rullstolsburen, nej men det är jävligt skönt att kunna gå alltså. Det är lite folkvett. Jante kan också fungera som en bra plugg och stoppa i truten när skrävlandet blir för olidligt och tar över handen. Om du är jättebra på att sjunga, skriva, tjäna pengar och sparka boll, så gör det. Men snacka inte så mycket om det. För rätt vad det är så ser man inte prestationen för alla de egna superlativen. En bra balans i Jante är nog att eftersträva. Man skulle förenklat kunna säga så här. Jante som är tryck utifrån i syfte att kväsa andra människor är förfärligt. Men en strimma Jante som kommer inifrån, det skapar empati och det är vackert. Men i de flesta fall så kan Jante vara hämmande. Ett hinder från att våga göra det man vill och tro på. En rädsla för att förhäva sig, vara för mer. Den rädslan bar mina morföräldrar. Men man får faktiskt förstå dem. Samhället hade under deras levnadstid förändrats och gett dem en levnadsstandard som de som barn och ungdomar bara kunde drömma om. De bodde i en trerummare i Vällingby som de hade flyttat in någon gång i mitten på 50-talet när det var nybyggt och toppmodernt. Men båda var uppväxta i byn Moheda i Småland som för några år sedan utsågs till Sveriges tråkigaste plats. Jag vet inte om det var så tråkigt när de växte upp där, men det var tufft med 7 barn i ett torp med 2 rum och kök och en 1/2 mil att gå till skolan året om i regn och snö. Fattig Sverige helt enkelt. När mormor och morfar Gun och Sigge sen flyttade till Stockholm och bildade egen familj och fick en 3-rummare på 3 personer med centralvärme, elspis och watercloset, så var ju det rena paradiset. Bättre än så här kunde det ju inte bli. Jo, det kunde det kanske, men man vågade inte ta några risker. Därför fick man göra avkall på vissa drömmar. Varför studera på universitetet när man kan börja jobba som växeltelefonist eller flyttgubbe? Det viktigaste var att ha pengar till hyran och en egen bil förstås. Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. Man vill inte tillbaka till torpet och utedasset igen. Man var rädd att förlora det man hade byggt upp.
De byggde ett folkhem, ett anständigt liv, där vardagsrumssoffan var hård. På väggen en tallrik med smålandsmotiv och bruna tapeter med bord. En fin gammal klocka som spred sitt tick-tack, och när den slog klockan 11 precis, man åt 7 sorters kakor och till det man drack sitt kaffe i blommig servis. Det fanns inga fläckar, det fanns inget damm, var löpare lagts med linjal. Till tvn en Luxor fick man snällt gå fram om man ville byta kanal. Och man blandade friskt kolhydrater och fett, kött, potatis och sås givetvis. Inga 1 liters latte, man var nöjd med en skvätt med kaffe i blommig servis. I blå turkostäder och låg mormor på knän, var lördag och skurade golv. Garaget och bilen var morfars domän, han tog sig en tupplur vid 12. Då tvättade hon fönster och sedan hon gick och ställde sig snällt vid sin spis. Han ropte på kaffe och kaffe han fick, serverat i blommig servis. Man stack inte ut, nej, med stolthet man sa, vi är nog så som folk är mest. Man tyckte det finaste någon kunde vara var läkare, chef eller präst. Om barnen vart olydiga någon kväll, på den tiden fanns inte BRIS, så det kunde hända att de fick en smäll i skallen med blommig servis. Och man sa såväl hottentott som negerboll, det fanns ingen som inte åt gris. Såg man en svart gick man åt motsatt håll eller ropade högt på polis. Och just denna inskränkthet vill man idag ju slippa och se i repris. Ja, det kan jag skippa, men jag kan gärna ta mitt kaffe i blommig servis.
Du lyssnar på Vinter i P1. Nej, förlåt, jag skrev det här manuset i juli. Sommar i P1 och jag heter Henrik Dorsin. Dorsin, förresten, det är taget namn. Egentligen skulle jag hetat Djevdjor. Och hur stavas det då? Ja, som det låter. Det är polskt. Min farfar var från Polen. När min farsa och hans bror skulle börja skolan i slutet på 50-talet så vägrade lärarna att ens försöka stava till Djevdjor, så man fick byta namn. Min farmor var tyska och hade Schummel som flicknamn, men det tyckte farfar lät som en bayersk fifflare. Så man valde mellan Dorsin, Dovrelius och Dior. Fan att det inte blev Dior. Henrik Dior. Det hade smakat fågel. Ja, hade man kanske blivit något, haft ett riktigt jobb som fondmäklare. Min farfar var inte bara polack, han var rasande. Han var arg på allt och alla och kände sig ständigt påsatt av livet bakifrån. Född polsk underklass i kolgruvestaden Katowice hade han varit i polska flottan på ubåt när andra världskriget bröt ut. Flera ubåtar hade då begett sig till Sverige eftersom de efter den tyska invasionen inte ville återvända hem till Polen. Väl i Sverige blev hälften skickade till England för att bistå i engelska marinen. Farfar var en av dem. Han var sedan stationerad på ett brittiskt fartyg under resten av kriget. Han var äldst så han fick jobba i maskinrummet och det blev hans räddning. Fartyget blev flera gånger utsatt för anfall av tyskarna och farfar berättade mardrömshistorier om hur han efter anfallen fick upp på däck för att kasta sina döda kamrater över bord. Resten av sitt liv skulle han skrika i ångest på nätterna. Man var livrädd när man som liten sov över hos farmor och farfar. Skriken var fasansfulla och fyllda av dödsångest. När freden kom fick han en hatt och en rock av engelska flottan som tack. Klart han blev bitter. I Sverige trivdes han inte, men han ville inte hem till Polen, så han kallade sig själv kosmopolit. Världen var hans hem, men världen var ett rövhål. Han var en sån som kunde sitta och skälla på tvn, särskilt under nyhetssändningarna. Då satt han 30 cm från skärmen och vrålade åt Reagan, Palme, LRFs dåvarande ordförande Bo Dockered, Eva Rydberg eller vem som helst hade oturen att visa sig i rutan när han tittade. I utseendet var han väldigt lik den gamle komikern John Belushi, fast flintis. Och han rökte handrullade cigaretter i ett litet förkolnat munstycke som luktade pyton. Han viftade ofta med pekfingret när han blev upprörd. Eller pekfingret hade gått av när det fastnade under en vals på fabriken i Åkerstyckebruk där han jobbade. Så det var en liten stump han viftade med. Och det var stora ord och känslor. Ni är bortskämda! Du är en idiot! Du är inte min son! Vad tjock du har blivit! Självinsikten var ju inte den bästa. En gång när han gapade och skällde om att vi tjafsade mycket så sa jag åt honom att det var ju han som skällde mest. Då blev han oerhört förnärmad och sa: vem har skällt? Jack! Fy fan Henrik, vad säger du? Jag har varit tystad som en mos. Tystad som en mos var han bara när han lyssnade på katolsk mässa på söndagarna med påven från Vatikanen på kortvåg ur en gammal radio som fortfarande hade skyddsplasten kvar. Och lyssna på kortvåg på radio, det var ungefär som att streama någonting, fast utan att det buffrar. Jag har ett specifikt minne från när farfar fyllde 80 och vi sent på kvällen, jag, farsan, hans två bröder och farmor och farfar satt i deras kök. Det röktes och dracks Goldwasser, som är en sliskig men stark tysk likör med små guldflagor i, som man känner sig rik. Samtalet kom in på dödsstraff och alla var ju emot utom naturligtvis farfar som tyckte att det kan de gott ha de jävlarna, det är det enda rätta straff. Diskussionen hettade till och ljudnivån blev högre och högre. Farfar ställde sig upp och drömde pekstumpen i bordet. Du är inte min son, vad tjock du har blivit! Då blev farmor illa berörd och gick ut till vardagsrummet där hon hade sin orgel och satte sig och spela Que sera, sera. Whatever will be la 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 la. Que sera, sera. Så hela bråket fick ett väldigt David Lynch-artat ackompanjemang av Hammond. Det här är också väldigt talande för min farmor. Hon drömmer det sig gärna bort. Hon växte upp i Hitler-Tyskland. Hennes far var polischef och hade redan tidigt gått med i partiet. Han var en obehaglig typ som bland annat slog sina barn över ryggen med sin käpp om de inte hade tillräckligt rak hållning. I andra världskrigets slutskede dog han under oklara omständigheter och när ryssen kom flydde min farmors mor med alla barnen från Gdansk, dåvarande Danzig, med båt till Danmark. I Danmark satt farmor i interneringsläger i 4 år. Hon skildes sen ifrån sin familj, hon skulle inte återse sin mamma eller sina syskon på många, många år och flyttade till Sverige för att få jobb som hushållerska i Mariefred. Och det var där hon träffade farfar som avverkade skog i Sörmlandsskogarna. Farmor är idag 84 år och fortfarande alert. Hon bor i en liten tvårummare i Ystad där hon även har en liten hytt vid sandstranden som hon om vädret tillåter cyklar till. Det fina med farmor är att hon har blivit gladare ju äldre hon har blivit. Hon har inte blivit gammal och bitter utan snarare gammal och nöjd. Nöjd med sin nuvarande situation. Nöjd med sin familj. Nöjd med sitt liv. Nu drömmer hon sig inte bort längre utan lever i nuet. Så skulle jag också vilja bli när jag blir gammal. Farmor har berättat lite för mig om tiden i interneringslägret i Danmark. Det var eländigt, smutsigt och sorgligt. Men ungdomarna brukade ordna pardans om kvällarna för att roa sig och drömma sig bort. Den enda musiken som fanns var en kille som spelade munspel så munnen blödde och en annan som höll takten med sopkvast. Och melodin som de spelade var enligt uppgift följande. Skruv upp hörapparaten nu farmor, för nu ska jag sjunga för dig.
Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, in den siebenten Himmel der Liebe. Die Erde versinkt und wir zwei sind allein in dem siebenten Himmel der Liebe.
När jag var barn var jag eljest. Och hur är man då när man är eljest? Jo, man använder ord som till exempel eljest. Man skulle lika gärna kunna säga, när jag var barn var jag annorlunda. Och då skulle kanske de flesta också förstå vad det var man menar. Men istället så säger man eljest. Det här gör man ju för att utmärka sig. Markera att här kommer en annan som eventuellt har ett lite mer lödigt ordförråd än ni i pöben. Skulle alla andra börja använda ordet eljest skulle det förlora sin verkan. Och man skulle snabbt vara tvungen att hitta ett annat ord som annorstädes och stad, emellertid eller ehuru. När jag gick i mellanstadiet var det inne att man hade party som barnkalas fast på kvällen och med danstävling. Jag skulle inte ha något party, jag skulle ha en fest. Det var viktigt. Och när någon i klassen uttryckte sitt missnöje över mitt beslut att låta danstävlingen utgå till förmån för charader med utropet "Vilket tråkigt party!" så gav jag honom snabbt en näsknäpp. Det är inget party, det är en fest! Ett annat sånt här party tillbringade jag i köket med föräldrarna. Där höll samtalet en högre nivå, ansåg jag. Om någon retade mig eller på annat sätt muckade gräl med mig när jag var liten så slogs jag inte med knytnävarna eller puttade som de andra barnen. Nej, jag brukade läxa upp bråkmakaren med en lavett så att han sprang hem till mamma av ren förvirring. Och om vi lekte krig i skogen så ville jag vara läkare. Gärna med mottagning så långt bort från krigets faser som möjligt. Helst hemma i lägenheten med mina himmengubbar och min bandspelare. Jag var alltså lillgammal. En följd av min förkärlek för gummor och gubbar i verkligheten på tv och skiva. Jag trivdes som bäst med mormor och morfar och jag lyssnade på Povel Ramel och Karl Gerhard. För mig var det fest när SVT visade gamla svartvita filmer med Tor Modén, Douglas Håge och Sigge Fürst. När andra hade posters på Kiss och Dee Snider från Twisted Sister på väggarna i pojkrummen hade jag en tygtavla som jag gjort i slöjden föreställandes Hasse Alfredsson som höll en filmrulle i ena handen. Följden av detta var att jag blev en gubbe själv. Jag hade smeknamn som Lilla Farbron, Professorn och Ekomannen. Ekomannen, vad ska man inte behöva utstå bara för att man vill gå i bekväma fotriktiga skor? Jag hade ett par gråa och ett par i beige mocka. De här smeknamnen var ju ingenting som bekom mig. Jag ville ju vara en vis äldre herre. Jag ville vara Gandalf. Jag ville vara Obi-Wan Kenobi. Jag ville vara Dr. Snuggles. Jag längtade efter att få bli en gammal gubbe. Allt skulle bli så mycket lättare då, tänkte jag. Inga krav på att man skulle vara fysiskt aktiv. Inget, varför sitter du inne när det är så fint väder ute? Bara, ta det lugnt, gamle man. Luta dig tillbaka och låt din visdom droppa på oss unga, okunniga får. Jag har ju förstått nu i efterhand att det funkar ju inte riktigt så här. Hur ska jag kunna avråda någon från att klättra i träd om jag själv aldrig har gjort det? Nej, så här på senare år har jag känt att det är inte gubbe jag vill vara. Utan någonting annat som är, ja, det är nästan som en gubbe fast lite trevligare. Eller vad ska jag säga? Låt mig säga så här. Jag har alltid längtat se mig själv i en äldre ålderskategori. En gammal vis man vill jag vara, inte bli. Men med åren har min längtan blivit mera speciell. Och nu idag har den fått ett drag av att vara transsexuell. Om jag vore en tant,
om jag vore en tant,
skulle jag ha handväska och rock. Jag skulle säga högt hoho, ja ja, och även tro på skrock. Jag skulle fylla hemmet mitt med diverse prydnadsporslin och klä mig i en blommig blus när jag ville vara fin. Om jag vore en tant,
om jag vore en tant,
skulle jag vara rar och le och smörja in mig ifrån topp till tå med LDB. Jag skulle nypa barn i kinderna och sen ge dem en ett liten slant. Om jag vore en gumma, om jag vore en tant, tant, tantitant, la 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 la. Om jag vore en tant,
om jag vore en tant,
skulle jag vara religiös. Varje lördag satt jag framför helgmålsbön och mös med nylonstrumpor upp till knät, en Dramaten och fotriktig sko. Jag spelar bridge och tog ett pass qigong på PRO. Om jag vore en tant,
om jag vore en tant,
skulle jag laga söndagsstek och hänga varje dag på mitt lokala apotek. Jag skulle sjunga i en kyrkokör med vibrato och kraftig diskant. Om jag vore en gumma, om jag vore en tant, tant, tantitant. Gubbar är tråkiga, gubbar är bråkiga, före detta män nu med sin bil som enda tröst. Tanter är härliga, inte så besvärliga, de blommar upp och får en helt ny vår på ålderns höst. Om jag vore en tant,
om jag vore en tant,
tack, skulle jag ha permanent. Och varje jul så gav jag barnbarn pengar i present. Såg jag Rapport på TV sa jag, usch vad de pratar strunt. Nej, mitt organ för nyheter var allers året runt. Om jag vore en tant,
om man vore en tant,
så bjöd jag på after eight, skilde mig från gubben min och slutade vara straight och flytta ihop med en annan dam, liksom jag, så glad och pedant. Om jag vore en gumma, om jag vore en tant, tant, tantitant. Ja, ja.
Hörrni, jag sitter här och funderar på en grej. Ska vi ta Viggen?
Ja!
Ja, det är klart vi ska! Jag må ha varit lillgammal, men ändå så tyckte dagisfröknarna att jag inte var mogen att börja skolan. Så när mina jämnåriga började i första klass fick jag gå i så kallad förskoleklass. En slags förberedande hybrid mellan förskola och klass som påminner om dagens nollan som sexåringarna börjar i. Anledningen till att jag fick börja i förskoleklassen var inte att jag hade inlärningsproblem eller problem med att sitta still, utan att jag inte passade in i den gängse mallen för hur ett barn i 7-årsåldern år 1984 skulle vara. Jag var ju eljest. Jag ifrågasatte beslut och var jobbig. En liten rättshaverist. Om vi skulle bygga pärlplattor så frågade jag varför. Skulle vi bygga konstiga figurer med flörtkulor och piprensare frågade jag varför. Jag hade ju en massa leksaker hemma. Varför ska jag då sitta här och göra figurer med flörtkulor och piprensare som ser ut som missbildade himengubbar med anorexia? Jag tog debatten, men jag fick inga vettiga svar. Och jag hade ett minne som en elefant. Ingenting gick mig förbi. Jag accepterade att jag fick ta min pepparkaka sist på julavslutningen om jag fick löfte om att på nästa års julavslutning få ta min pepparkaka först. Om detta löfte bröts, vilket det ofta gjordes, så slapp helvetet löst i form av en tjatkaskad som fick fröknarna att låsa in sig på toaletten för att komma undan. Någonstans kände jag på mig, fastän jag bara var 7 år, att jag nog inte var helt normal. Så jag slutade ifrågasätta, och när jag kände mig förbesedd så behöll jag det inom mig istället. Ett litet frö av konflikträdsla började växa. Jag fick, trots att jag började i förskoleklass, börja på fritids. Och där träffade jag en själsfrände i en jämnårig kille som hette Erik. Och vi hade storvulna planer på filmer och pjäser som vi skulle skapa i framtiden. Och gick ständigt och diskuterade hur affischerna skulle se ut och vilka som skulle spela huvudrollerna. Vi började till och med prata med en egen dialekt. Sh-språket. Alla S ersattes med sh-ljud för att man skulle låta smart. Det ska bli intressant att se den nya Star Wars-filmen. Och vi hade olika teorier om saker och ting, främst vad gällde Star Wars. Det här var långt innan internet och man kunde få svar på allt. I USA finns en Star Wars-utställning som byggt upp galaxen i skala 1-600 000. Det finns egentligen 9 Star Wars-filmer. George Lucas har valt att bara visa 3. Känner du till att kejsaren Palpatine är naken under sin rock? Detta tyckte föreståndarinnan på fritids var eljest. Så hon tog ett privat samtal med Eriks föräldrar där hon förklarade att hon inte tyckte att Erik ska leka med Henrik för han är så konstig och har dåligt inflytande på Erik. Till Eriks föräldrars heder ska sägas att Erik och jag fortsatt umgås trots detta som om inget hade hänt, och vi gör det fortfarande. Vi har inte gjort någon av våra filmer ännu, men väl några teaterföreställningar och tv-serien Grotesco och gjort ihop. Det som gnager mig mest beträffande föreståndarinnan på fritidshandlande är inte så mycket att hon försökte splittra oss, utan att hon bara pratade med Eriks föräldrar. Till mina föräldrar sa man ingenting. Jag vet inte vad det berodde på. Kanske att hon ansåg mig vara ett hopplöst fall. Eller kanske för att Erik kom från de lite finare områdena på Lidingö och jag var från höghusområdet Holaveden. Det behöver inte vara så, men jag har vid flera tillfällen upplevt den här skillnaden på folk och folk beroende på, låt oss kalla det för klass, under min uppväxt på Lidingö. Bland annat på högstadiet då en lärare utbrast apropå någon skolrevy vi gjort att det är ju fantastiskt att Henrik kan skriva och spela och sätta upp såna här teaterföreställningar fastän han bor i lägenhet. Den här delen av Lidingö där jag bodde hette Käppala och låg i skuggan av reningsverket som tog hand om avföring från 12 kommuner i Storstockholm. Mellan höghusområdet och villorna hade någon klottrat på en halvmeters hög mur en stor pil mot höghusen och med stora bokstäver skrivit Sossesvin. Det har blivit dags för en hymn till min hembygd.
Söker du rening för din kropp och skön miljö? Vet då att svaret finns på Lidingö. Vackert med vatten, skogar och berg är detta den bästa platsen i Sverige. Kom, kör i 70 på Gåshagaleden eller se grusplanen på Holaveden. Ditt namn skall över land och dal skvala. Häll dig du främsta leverkäppala. Om äta något riktigt gott är vad du vill, rekommenderar jag dig Maestros grill. När du på maten går på toalett har den sen inte långt till reningsverket. Tillhör du patrasket eller eliten, strunt samma här så blandas ändå skiten. Nåde den som dig vågar baktala. Häll dig du främsta leverkäppala verket.
På högstadiet hade man inte roliga timmen till min stora besvikelse. Vad hade man nu att leva för? Men det fanns en räddning. Det fanns ett tillvalsämne som hette kommunikation som man kunde välja istället för franska och tyska. Och på kommunikationen fick man göra film, teater och ibland även lokalradio. Lärare på kommunikationen var en man med amerikanskt ursprung som hette Bonsib. En eldsjäl som brann för sitt ämne och sina elever. Det där med att han var amerikan, det kunde leda till en del felsägningar, särskilt när han var upphetsad. En gång talade han om för mig och mina polare när vi gjort något oväntat bra att "Hey guys, ni har dolda talonger!" Vi undrade lite, var då någonstans? Innanför byxorna? Eller vad skulle de... Han skapade också egna talesätt som till exempel "Som man sår får man frö." Bonsib gav oss en plattform där vi kunde spela in våra fåniga kortfilmer och sätta upp våra så kallade crazy-musikaler. Flera av oss som gick på kommunikation blev stommen i det som sen blev grotesk. Och vi lyckades också få med oss andra elever som skådespelare och musiker. Särskilt de här crazy-musikalerna engagerade mycket folk. Den första vi gjorde hette Myrornas krig och utspelade sig på en tv-station. Och dit kommer en ny chef som är elak. Det var storyn. Där lyckades vi dra ut på i 3 akter. På premiären hade vi inte hunnit repa 3:e akten utan körde på känsla. Föreställningen blev då 4,5 timme lång. Publiken bestod av ditkommenderade elever från skolan. Och eftersom det var måndag kväll och publiken aldrig kom hem så var det flera föräldrar som åkte ut och letade efter sina barn. För de trodde att de hade blivit kidnappade eller försvunnit. Försvunnit in i teaterns underbara värld möjligtvis. En annan pikant detalj med den här föreställningen var innehållet. Till exempel hade vi ett finalnummer som gick så här. Det är lönlöst och sluta röka. Det är lönlöst och sluta kröka. Det är lönlöst och ens försöka. Men ändå gör vi ju det, ska du med på te. Vi var 13 år gamla, vi gick i 7:an. Ingen stoppade oss och ringde barnavårdsnämnden eller ifrågasatte vår livserfarenhet. Nej, istället fick vi blommor av rektorn på sista föreställningen. Det fanns överhuvudtaget en stor förståelse på skolan hos de flesta lärarna för vad vi höll på med. Jag fick till och med huvudnyckel och larmkoderna till skolan så att vi skulle kunna komma in och repa på söndagmorgnarna. Om det var för att vaktmästaren hade ett exceptionellt stort förtroende för mig eller för att han i lugn och ro skulle kunna dricka grogg på lördagskvällen, låter jag vara osagt. Jag minns också sista terminen i 9:an. Vi höll på med en ny musikal som hette Johnny Cocktail. Och vi hade väl jobbat hela natten och jag skulle ha det sista matteprovet på morgonen innan slutbetyget. Jag sa till matteläraren att jag inte hunnit plugga och inte sovit på hela natten. Och då svarar hon, gå hem och sov du. Jag vet ungefär hur du ligger till. Jag sätter en 3:a. Sug på den, Jan Björklund. På Lidingö kommuns kultur- och fritidsförvaltning, Kufri, jobbade en man med ungdomskultur som hette Göran. Han hade sett vad vi hade gjort på skolan och ville hjälpa oss. Göran är en sån där eldsjäl som nästan brinner upp. Så fort det var något evenemang på Lidingö så var det han som höll och la ner sin själ i det. Fritidsgårdarnas dag, musikskolans dag, Bosun fyller 50, nationaldagen. En historia som är värd att berätta för att visa driftigheten hos Göran var när Lidingö kommun anordnade fritidshemmens dag ute på Fågelöudde på Lidingö. Fågelöudde är en badplats som endast går att nå via en avfartsväg och man hade nog inte riktigt räknat med så mycket besökare, men hela avfartsvägen korkades igen av parkerade bilar. Lidingöborna är ett bilburet folk. Problemet var att bussen som hade sin rutt ner längs avtagsvägen inte kunde köra ner till ändhållplatsen, vilket skapade trafikstockning uppe vid avfarten. Det gick ju inte att lokalisera ägarna till de blockerade bilarna bland alla hundratals besökare, så Göran samlade 3 andra gubbar från kultur- och fritidsförvaltningen. Och sen bar de bort bilarna en efter en. De lyfte alltså upp bilarna och flyttade på bilarna. Allt detta för fritidshemmens dag på Fågelöudde. Göran bar... Nej, jag fan. Det är sån fruktansvärt. Göran bar inte bara bilar. Det gjorde han inte, utan han bar också oss. Och såg till att stötta oss med lite kommunala pengar och sitt fullständiga engagemang. Det gjorde att vi kunde göra snygga affischer, ha råd med lite ljus och scenografi och få våra föreställningar att bli en lokal angelägenhet. Han var också musikaliskt skicklig och skrev musik och ordnade musiker. Han har faktiskt skrivit musiken till några av de sånger vi kör här idag. De föreställningar vi gjorde i kommunens tjänst
blev stora succéer och flera av dem som medverkade på och bakom scen är numera aktiva professionellt inom media och showbiz. Jag tror inte att vi var unika på något sätt. Det handlade mycket om att vara rätt personer på rätt plats i rätt tid. Det fanns i skola och kommun personer som kunde plocka upp sådana som mig och mina polare och ge oss stöd och resurser. På Lidingö fanns också Sagateatern som var en kommunal barn- och ungdomsteater som under många år var som mitt andra hem. Där fick man redan i tidiga tonåren spela Spaderdam av Pushkin, Tolvskillingsoperan och den kaukasiska kritcirkeln av Bertolt Brecht och andra lättsamma bagateller. För vissa var det här bara en skojig fritidssysselsättning och för andra som är själv på blodigt allvar. Och folk kom faktiskt och tittade. Jag vill med det här understryka hur viktigt jag tycker det är att satsa på kultur för ungdomar och av ungdomar. För om man inte hade valt att lägga pengar och resurser hade det inte blivit någonting utom möjligen en massa vilsna ungdomar som gått omkring och känt sig eljest. Nu fick vi istället vara med och ta ansvar för hela produktionen med allt vad det innebär av planering, repetitioner och föreställningar inför betalande publik. Biljetterna kostade 40 spänn. Vi växte med uppgiften och hade bättre saker för oss än att hänga vid korvkiosken och sätta eld på bilar. Det kan vara något att suga på i en tid då fritidsgårdsverksamheten mer och mer tas över av diverse hamburgerrestauranger. Vilket i och för sig gör att ungdomarna konsumerar snabbmat och läsk. Så då får ju marknaden en liten slant. Och det gagnar oss alla, eller hur? Vi fick i alla fall, tack vare vår skola och det kommunala stödet till ungdomskulturen, göra något som betydde någonting för oss och för andra. För att skjuta hela det här resonemanget i sank ska jag nu framföra ett av de största hitsen från en av våra ungdomsföreställningar. Från Crazy-musikalen Draculas hem kommer här Tuttinutt i original framförd av The Tortilla Amigos.
If you come down to Mexico and a pretty girl you see, don't give her any flowers, no, and don't sing under her balcony. All of this is useless, it won't do any good at all. Do ya say this simple word and I promise she will fall. Say tuttinut, say tuttinut. That on senorita said her sprut. Say tuttinut, say tuttinut. Then she'll be as sweet as a little hare flute. Oh tuttinut, oh tuttinut. That's the best thing you can do. Cause if you say tuttinut, tutti tutti tuttinut, she will tuttinut with you. Last week I was in a bar, met a girl that was divine. Asked the question, my place or yours, we ended up at mine. My only dirty purpose was to get the girl in bed. But she just sat there, cold as ice, so I smiled and said, oh tuttinut, sweet tuttinut, and senorita into bedroom, scoot, scoot, scoot. Oh tuttinut, oh tuttinut. And in the bed she was like a little billy brut. Oh tuttinut, oh tuttinut. That's the best thing you can do. Cause if you say tuttinut, tutti tutti tuttinut, she will tuttinut with you. Fra 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 oh tuttinut, oh tuttinut. That is the word to use when you are feeling little put. Oh tuttinut, oh tuttinut. That's the best thing you can do. Cause if you say tuttinut, tutti tutti tuttinut, the world tuttinuts at you. Oh tuttinut, oh tuttinut. Is it this a very selling to the lut? Oh tuttinut, oh tuttinut. It makes the Beatles yesterday at likna äppelskrutt. Oh tuttinut, oh tuttinut. That's the best thing you can do. Cause if you say tuttinut, tutti tutti tuttinut, the world tuttinuts at you. Cause if you say tuttinut, and we all say tuttinut, our tuttinuts come after all. Tuttinut!
När jag jobbar med det här programmet har jag ofta ställt mig frågan, var drar man gränsen för vad som är av allmän intresse för andra människor? Vad i mitt liv, i mina tankar, kan vara värt att dela med sig av? Det kan vara lite klurigt det där. Jag läste en gång en statusuppdatering på Facebook. Tänderna borstade, nu sängen. Det var det. Någon hade borstat tänderna och skulle gå och lägga sig. Självklart ska man få berätta och skriva vad man vill. Och vem är jag att döma? Det var ju 7 personer som gillade det faktum att tänderna var borstade och det var dags för sängen. Men man måste ändå ställa sig frågan, hur mycket av den här typen av information kan vi ta in? Pallar vårt medvetande att veta om när alla våra vänner, släktingar, arbetskamrater och han som läser av elmätaren borstar tänderna och går och lägger sig? Blir man inte väldigt stressad av att titta på klockan 9:55 och veta att nu sover moster Alice för att 2 minuter senare inse att Krille på ekonomiavdelningen redan har duschat, borstat tänderna och ligger och sussar sedan en halvtimme tillbaks? Sen man tog bort låsen på dagböckerna så har man fått veta en massa saker som man inte ens visste att man ville veta och fått höra åsikter som man inte ens visste att man ville höra. Det är inte utan att jag ibland drar parallellen till när min yngste son för första gången hade gått på pottan och stolt gick omkring och visade upp resultatet. All den här informationen om vardagliga ting är ju en del av den jag-fixering som finns i vårt samhälle idag. Som ett exempel kan jag nämna när Torsten Ehrenmark sommarpratade 1963 så använde han ordet jag 169 gånger. Jag är redan uppe i 243 och jag har inte ens pratat färdigt än. 244. Förr så sa man mycket mer. Ett sommarprogram på den tiden kunde låta: man ser från sitt hotellfönster invid Plaza de Mayor i Madrid hur folkmassorna vandrar omkring medan man läppjar på en flaska Cinzano som man tycker är gott. Jag kan väl tycka att det finns en viss charm i det. Och man kanske borde ta det lite försiktigt med allt det här jag-andet så att det inte hinner i fatten och man glömmer bort att göra saker tillsammans. Apropå saker tillsammans, ska vi ta och köra Viggen?
Ja, det är klart vi ska! Hej! Hej!
Yeah! Jag vet inte om ni har noterat det där hemma med örat tryckt mot transistorradion, men jag har en liten orkester med mig här i studion. Det är Fredrik Hermansson på Så ska det låta flygel och dragspel. Det är Ulrik Johansson på bas, Micke Häggström på trummor, Andreas Grill på orkester och Andreas Alfredsson Grube på sträng. Du Andreas,
ja.
Du var ju faktiskt med oss redan när vi gjorde de här crazy musikalerna.
Ja, några var jag med på.
Ja, vilken är det?
Sagoharen förstörde mitt liv var
just det, Sagoharen förstörde mitt liv var en vi gjorde. I föreställningen så behövde vi en finsk dansbandslåt, men ingen av oss kunde finska. Och den närmaste finska referensen vi hade var texten på Boypaketet. Så vi tonsatte det helt enkelt. Yksi kaksi, yksi kaksi kolme elme, ota kaksi desilitrin maitua, kylmentai lemminte. Lemminte nopimin mikrossa, lise kolme elme, viise kukkuraista, telusikkalista, oboita, anna jaoen laske uttua, sekoita jaaju, sekoita jaaju, kakao juma ja ue, oboi, 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 kakao jauma ja ue. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, kakao ja umma ja uhe. Liokene helposti, sekke kylmen ette, lempinmen maiton, oh boy, kakao ja umma ja uhe. Jaue painun kasan kuljetuksen aikana, nettopainu on kuitenkin aina yksi kilo. Voi, oh voi, oh voi, oh voi, kakao ja umma ja uhe. Oh voi, oh voi, oh voi, oh voi, kakao ja umma ja uhe. Jokene sekke kylmen ette, lempinmän maiton, oh boy, kakao ja umma ja uhe, kakao ja umma ja uhe, kakao ja umma ja uhe. Värt att notera är att textraden i sticket som lyder jaue painun kasan kulje tuksen Aikana netto paino onkoitenkin aina yksi kilo. I svensk översättning betyder innehållet kan sjunka ihop under transport, men nettovikten är alltid ett kilo.
Skulle vi kunna spela Viggen, tror ni?
Ja, ja, visst, klart vi ska.
Ja, det är klart.
En, två, tre.
Och nu en stilla undran.
Framför tv-skärmens sken i mitt enkla käll sitter jag helt molalen och ser varenda kväll komiker som utan skam skämtar och går på. Det blivit som en plåga, så jag måste våga ställa denna fråga. Får man skämta om vad som helst? Får man skämta om vad som helst? Säg, finns där ämnesval inom komik som upprör delar av en publik? Får man skämta om vad som helst? Estonia! Får man skämta om vad som helst? Prins Daniel, mordet på Palme, pedofili, om David Itzak som aldrig blir fri, eller Nils P. Sundgren för att han är äldst. Får man skämta om vad som helst?
Min gamle syokonsulent C.O. Wallerud berättade för mig att han under en period skrev sketcher för ett underhållningsprogram i TV. I en sketch han hade skrivit förekom ordet åderbrock. Sent på kvällen efter att sketchen hade sänts ringde det på CEOs telefon. I andra ändan var det en uppretad man som väste: är detta CEO Wallerud? Ja, svarade CEO. Har du någon gång själv haft åderbrock? Nej, svarade CEO. Nej, då vet du inte hur jävligt det är.
Får man skämta om vad som helst? Får man skämta om vad som helst? Om jag med en skämtare fick intervju, skulle jag fråga: vad är tabu? Får man skämta om vad som helst? Tsunamis. Får man skämta om hur långt kan man gå innan man är infam? Kan man skämta om Israel, Buddha, islam? Kan man driva med Jesus och ändå bli frälst? Får man skämta om vad som helst?
Det finns alltid en risk att man sårar människor när man skämtar. Där blir det upp till komikern att ha någon slags moral. Vad vill man åstadkomma med skämtet? Vill man säga någonting med det? Vill man spela ballallan? Eller är det helt enkelt ett så roligt skämt att det bara måste sägas? Sen är det ju så att alla människor har ju olika trösklar för vad som är okej att skämta om och inte. Vi spelade en julbordskov på Mosebacke i Stockholm och Per Andersson, min kollega, nämnde i en sketch staden Enköping. Då reser sig en man upp längst bak i lokalen och vrålar: du skämtar inte om Enköping, din jävla nolla! Så det är ju lite olika vad man drar gränsen för vad som är okej. Man kan inte alltid ta hänsyn till de här olika gränserna. För om man gjorde det skulle till slut den enda förekommande humorn vara putslustiga gåtor, saker som små barn har sagt i sin gulliga enfald och bilder på apor i piccolo-kostymer.
Vi blev polisanmälda efter att ha framfört väckelsesången Det är bögarnas fel i Allsång på Skansen. Jag måste säga att jag blev väldigt förvånad, nästan så jag inte kunde ta det på allvar. Det finns väl mycket värre saker som har sagts och sägs i diverse humorprogram. Dessutom så är väl det här inte första gången som man driver med kristna fundamentalister som inte gillar homosexuella. Kanske på bästa sändningstid, men ändå, jag trodde vi hade kommit längre än så. Visst, sången har lite kant, men återigen så är bara ursprunget en skojig tanke om en massa glada religiösa människor som euforiskt sjöng att allt ont som händer är bögarnas fel. Det var flera präster och troende som hörde av sig till SVT och indignerat meddelade att vi är inte alls så där. Nej, men vad skönt, då är det ju inte er vi driver med. Men det lite speciella med polisanmälan var att den kom från en person som hade en homosexuell vän som blev mycket upprörd. Det låter lite suspekt, men tråkigt i så fall, eftersom den homosexuella vännen på allvar trott att vi menade att till exempel kriget i Afghanistan berodde på honom. Bögarna är ju inte de vi driver med, och det tycker jag framgår tydligt. Jag tycker det är lika obehagligt varje gång någon kommer fram till mig och säger: där fick de så de teg, bögarna. Men det är klart, ironi är svårt. Små barn till exempel förstår ju inte ironi, men det beror ju på att deras hjärnor inte är fullt utvecklade. Det känns för mig obegripligt hur man kan misstolka syftningen. Den är en drift med fördomsfulla religiösa människor som vill lägga skulden till världsproblemen på någon lämplig syndabock för att själva svära sig fria. Jag tänkte nu framföra sången Bögarnas fel. Och vi blev förvisso friade av justitiekanslern, men för att undvika samma debakel en gång till och för att hamra in min poäng här nu med storslägga, kommer den reviderade versionen av sången. Lallerstedt kommer att rasa.
Över hela våran jord,
oh yeah, oh yeah,
sker katastrofer, terror, mord.
Oh, akoe.
Men vi som går med Jesus har ändå ryggen fri, för roten till all världens ondska är inte vi. Nej, det är krögarnas fel, krögarnas fel. I Bibeln står det skrivet, det är krögarnas fel. Jag vet inte vilken rad och vers, kapitel eller del, men någonstans där i står det, det är krögarnas fel.
Kriget i Afghanistan,
krögarnas fel.
Diktaturen i Iran,
krögarnas fel. Och jordskalv, översvämningar och allt annat hemskt. Att vin och sprit och Saab och Volvo inte ens är svenskt. Ja, det är krögarnas fel, krögarnas fel. Världen står i brand och det är krögarnas fel. Min son med jaktgeväret, fyra människor sköt ihjäl. På något sätt kan jag känna det var krögarnas fel. Galen fundamentalism,
krögarnas fel.
Varje världshistorisk skiss,
krögarnas fel.
På religiösa grunder, vi krigar, dödar, slåss. Men skulden till att det är så, den faller ej på oss. Nej, det är krögarnas fel, krögarnas fel. Därom kan vi enas, det är krögarnas fel. Man tror att det är Satan själv som spelar oss sitt spel, men även han går fri, för det är krögarnas fel. Ja, det är
krögarnas fel,
krögarnas fel, krögarnas fel. Att stämningen på operakällan alltid är så stel, det råder inget tvivel, det är krögarnas fel.
Krögarnas fel,
krögarnas fel, krögarnas, krögarnas, krögarnas fel.
Mina små troll, vill ni höra mer?
Ja.
Ja, då ska ni få det också. Kommer ni ihåg det där lilla fröet av konflikträdsla som planterades när jag började i förskoleklassen?
Mm.
På scen och tv så kan jag sturska upp mig, men privat så är jag tystat som en liten mos. När min morfar för första gången efter en lång övertalningskampanj av mig och brorsan var på en av landets största hamburgerrestauranger fick han ett långt hårstrå i hamburgaren. Han tog första tuggan på burgaren, och när han förde den bort från ansiktet så var det bara där som en hängbro mellan munnen och hamburgaren. Morfar trodde först att det var tagel från hästen, men vi sa att det var nog från någon av tjejerna i köket. Han ville gå och klaga för att få en ny burgare, men jag stoppade honom. Det var väl inget att bråka om, vi ville inte ställa till en scen. Morfar åt snällt upp sin hamburgare och återvände aldrig tillbaka till en av landets största hamburgerrestauranger. Det här var väl när jag var i 10-årsåldern och sen dess har jag ibland gått till extremer för att undvika konflikt. Som den gången jag tackade nej till ett bröllop på grund av att min mormor hade dött. Det hade hon också, fast 3 år tidigare, men det visste ju inte brudparet. Ett bra exempel på min konflikträdsla hände för bara några månader sedan när jag en sen eftermiddag var på väg hem och sneddade över Hötorget i Stockholm. Där var det full kommers med frukthandlare som stod i sina stånd och skrek åt förbipasserande att köpa billig frukt. Det var en solig och ljummen dag och det hela kändes väldigt kontinentalt. Jag fick därför den käcka idén att jag skulle köpa med mig hem en klase druvor ur ett av stånden. Helst i papperspåse, för det är väl så man gör på kontinenten. Inte går man och trängs i trångt snabbköp när man vill ha frukt och grönt. Nej, en fin färsk klase druvor från stånd i papperspåse och sen flanera hem i solgasset när dag övergår i kväll. Slänga en blick mot Stockholms stadshus och tänka, ah, det här är min stad. Mannen i ståndet sken upp och försäkrade mig att här fanns det vindruvor, både gröna, röda, blå. Han tyckte jag skulle ta en av varje, eller två av varje, eller varför inte tre av varje? Det är ju så billigt, billigt. Jag lät mig förföras, för han var ju så trevlig, trevlig, och vindruvor går väl åt. Bredvid honom dök hans kollega upp och frågade om jag inte skulle ha lite belgiska jordgubbar också. 12 för 10. 12 stycken bunkar för 10 kronor, tänkte jag. Det var verkligen billig, billig. Jag har hört att precis innan stånden stänger på Hötorget så säljer de ut rubbet till vrakpriser. Jag måste ha kommit vid precis rätt tidpunkt. Eller menar han, köp 12, betala för 10. Det är ju lite skillnad i så fall. Men jag hade nu blivit du och brorsan med grabbarna i ståndet och jag kom inte för mig att säga stopp. Så de guidade mig runt ståndet, lät mig provsmaka och sålde på mig apelsiner, brytbönor, bondbönor, sockerärtor, blåbär, sparris. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra med allt det här. En av killarna i ståndet frågade mig om jag skulle bjuda till bröllop. Så dyrt kan det ändå inte bli. Frukt och grönsaker är ju allmänhet billigt, billigt, tänkte jag. Jag lär ju få rabatt eftersom jag köper så mycket. Det blev 5 kassar med frukt och grönt. En av handlarna gjorde ett snabbt överslag med huvudräknaren och droppade priset. 3 och 5. 350 kronor, sa jag. Nej, 3 500. Min rygg började transpirera och kallsvetten kom krypande i pannan. En sjunkande känsla i magen, det här kan inte stämma. Vad skulle jag göra? Efter allt jobb de hade lagt ner på att serva mig och börja tjafsa fanns inte på kartan. Jag förmodade att de inte tog kort, så jag frågade om de tog kort. Nej, gudskelov, för jag har ju bara en 500-ring. Frukthandlaren tittade ner i min plånbok och ryckte åt sig 500-lappen och pekade mot en bankomat på andra sidan torget. Nu var det kört. Allt mitt blod försvann upp i huvudet. Jag började gå mot bankomaten. Det kändes som jag gick i kolasås. Hela tiden tänkte jag, det här är fel, det här är fel. This is wrong, man. Det här är inte billig, billig. Jag hade 3 och 5 på mitt konto, som tur var, som skulle användas till räkningar. Men de där räkningarna fick lösa sig på något annat sätt. Jag tog ut pengarna och gick tillbaka till ståndet och betalade. Jag var helt tom. Är jag lurad eller bara en idiot? Eller både och? Livsoduglig var ett ord som kom upp. Varför sa jag inte ifrån? Varför sa jag inte att jag inte tänkte betala? Varför prutade jag inte? Den konflikträdde svarar, jag vill inte att han skulle bli arg. Så enkelt är det. Jag gjorde den bedömningen att undvika en spänd situation var värt 3 500 svenska kronor. Inkl moms. Nu uppstod dock ett helt annat problem. Hur skulle jag få hem skiten? Här stod jag nu med 5 fullproppade kassar med gammal möglig frukt och frostskadade grönsaker. Jag hade börjat hata frukten. Jag tyckte mig höra hur den ruttnade i kassarna för varje sekund som gick. Frukthandlarna tog på sig ordna transport. De hjälpte mig att bära ner kassarna till en taxibil som hette något i stil med taxifurir. En ful taxi alltså. Den körde mig hem. Jag svettades i taxisin som luktade Wunderbaum och gammal cig. Slängde en blick mot Stockholms stadshus och tänkte, det här är inte min stad. Sträckan som vanligtvis brukar kosta en 100-ring gick på 370 spänn med taxifurir standardtaxa. Då ingick ju för sig att jag fick bära upp alla kassarna själv till dörren. I hallen mötte jag min fru. Hon såg på kassarna. Jag tittade uppgivet på henne och sa, säg ingenting. Hon sa ingenting. Hon är van.
Jag blev en söndagspromenad attackerad av en mördarhund. Men dennes matte, hon var jätteglad när hon sa mig, han är så snäll, vill bara leka liten stund. Jag sa, visst blev jag rädd, men det är lugnt, jag svär. medan jag i fickan min knöt näven. Och jag tänkte tyst så här på ett ungefär, att hon kan dra åt helvete. Ja, hon kan dra åt helvete. Ja, hon kan dra åt helvete. Ja, hon kan dra åt helvete.
Kan vi inte göra Viggen nu så snabbt vi bara kan? Och spelar ni fel så gör det ingenting. Ja, men det är klart vi gör det. Kom igen nu.
Fortare! Fortare! Hej! Hej!
Hej! Så länge jag kan minnas har jag velat att folk ska skratta åt mig. På mina villkor naturligtvis. Jag har alltid tyckt det var väldigt obehagligt om folk skrattar åt mig om jag på riktigt gör fel, säger fel, snubblar och misstag ute på gatan. Skratten ska vara noga planerade och under ordnade former. Privat är jag blyg och vill dra åt mig så lite uppmärksamhet som möjligt. Det är därför jag sitter i P1 och berättar traumatiska barndomsminnen på bästa sändningstid. Av någon störd anledning så ställer jag mig hellre och tappar brallen och drar en vits framför en hel folkmassa än kallprata med dem var och en för sig i ett mingel. Det är kul när folk har kul, det har jag alltid tyckt. Jag har aldrig varit en sökare, jag har vetat vart jag ska hela tiden och drivits av en enveten målmedvetenhet mot att få fortsätta leka och få folk att skratta. På gott och ont. Skolan var bara en enda lång transportsträcka till roliga timmen. Alla lunchrasterna var i repetitioner. På min fritid skrev jag manus själv eller tillsammans med någon. Ritade serietidningar inspirerade av Svenska Mad. Gjorde amatörfilmer. Lyssnade eller tittade på humor på skiva eller tv. Jag gjorde min grej. Men det fanns en dubbelhet i det eftersom som tonåring vill man inget hellre än att passa in och vara som alla andra. Men det var ju inte jag. Så jag kände mig emellanåt väldigt ensam. Trots att jag aldrig lät mig påverkas av trender i stil och musik runt omkring mig och stod och sjöng kuplett på skolavslutningen så skämdes jag när jag gick och lyssnade i min freestyle som var som en iPod fast mycket mer gedigen på Povel Ramel, Carl Gerhard och Galenskaparna After Shave. Och om någon frågade vad jag lyssnade på brukar jag svara, ja, det är lite blandat. De jag kände mig mest besläktad med var punkarna, så jag hängde en hel del med dem. Fanns det punkare på Lidingö? Hör jag i vråla. Och det fanns det. Och här är ett litet smakprov på lite äkta Lidingö-punk.
Jag har varit ute och krökat i 5. Morsan skjutsar mig hem. Här är mina polare, skjuts även dem. Morsan skjutsar oss hem. Sätter i bilen, smäller igen dörren träm. Morsan skjutsar oss hem.
Hos punkarna var det helt okej att ha ekoskor och Ankan Palmström-tröja. Det tyckte till och med punkarna var lite punkigt. Man kunde vara som man ville så länge man inte var normal. Jag hängde med de så kallade normala också. Jag kunde hänga med de flesta. Men det var ingenstans jag kände mig hemma, förutom på scenen när jag gjorde kul. Jag var sällan på festerna och hade svårt att få tjejer. Det var inte bara att jag var konstig och hade ekoskor. Min motvilja till idrott och rädsla för fysiska aktiviteter, man kan ju slå sig gubevars, har gjort att jag också alltid har haft gubbkropp. Lite mage, kutrygg, hasande gång och med 40 graders vinkling på fötterna. Min självbild i kombination med min blyghet gjorde ju inte saken bättre på tjejfronten. I 7:an så kom 2 killar i min parallellklass och sa att en tjej i deras klass var intresserad och ville fråga om hon hade chans på mig. Jag blev helt ställd. Jag visste inte hur jag skulle hantera situationen. Så jag sprang därifrån. Jag flydde som en jagad djurholt genom skolan. Jag minns att jag inte ens lät killarna prata till punkt. Jag bara gav dem inga kommentarer i handen och smet. Varför? Jag tror jag blev generad. Dessutom såg jag mig själv som en vis äldre herre. Då kunde jag inte stå och hålla handen med någon snärta på ett högstadiedisco. Befängt. Men det straffade sig. Naturen tänkte, som du vill då, gubbe. Som man sår, får man frö. Och sista året i gymnasiet hände något. Något som skulle bli sista spiken i gubbkistan för min del. Och ingenting skulle någonsin bli som förut.
Jag var en dum bom, Jag fattade knappt att du var på väg från mig. En dag var du borta, ja allt gick så snabbt. När jag förlorade dig. Nu är det tomt och det blåser så kallt, så jag måste få fälla en tår. Vi har inte sett på 15 år, jag och mitt älskade hår. Oh, 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 oh. Älskade hår, vad är jag utan dig? Jag kunde ju varit en snyggen. Älskade hår, varför lämnade du mig? På huvudet men inte på ryggen. De tröstar mig, säger min skalliga knopp beror på testosteron. Men vad hjälper det när min övriga kropp är spröd som ett efterrättsrån. Oh, 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 oh. Älskade hår, för mitt inre jag ser mig sidbena som Roger Moore. Men i spegeln så blir det mer Lasse Kroner, och jag saknar mitt älskade hår. När solen den skiner blir gässan min svedd. Jag får solsting och måste ha skydd. När snöflingor viner och jag är inte beredd, blir skallen min av frostskador pryd. Oh, 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 oh. Älskade hår, ska jag skaffa tupé? Eller ska jag ta kammen och snika? Mitt älskade hår ifrån nacken och ge de fattiga ifrån de rika. Jag medger jag sparar en ansenlig slant när det är friseringsdags. Jag slopar frisören för det går galant med grästrimmer, polish och vax. Oh, 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 oh. Älskade hår, du främjade dig från mig och sen försvann du helt utan ett spår. Kom tillbaks, jag vill välja frisyr själv igen, och jag saknar mitt älskade hår. Kom tillbaka så rakar jag av dig igen. Och vad jag saknar mitt älskade hår.
Om jag då ska knyta ihop säcken då och återvända till frågan jag ställde i början av programmet. Vad är det som formar oss? Varför blir vi som vi blir? Jag tror efter lite grundande att jag aldrig blev någonting. Inte ens vuxen. Jag har inget körkort, jag dricker inte kaffe. Och bara tanken för att ha ansvar för en varmvattenberedare i en sommarstuga fyller mig med skräck och panik. Men jag har alltid varit som jag har varit, så länge jag kan minnas. Däremot så har jag haft turen att ha människor runt omkring mig som under min uppväxt har puttat mig i rätt riktning och gett mig möjlighet och sammanhang att få utlopp för min vilja och göra kul. Och så att det blev någonting. Bonsib i skolan, Göran på kommun, mina polare och framförallt mina föräldrar. De ställde alltid upp för mig, trots att de nog inte fattat jota av vad jag höll på med. Min pappa skulle hellre sanera Hallandsåsen med sin egen tandborste än gå på Dramaten. De gav mig teaterbiljetter i födelsedagspresent och julklapp, skjutsade till replokaler, kom och tittade på föreställningar flera gånger och hjälpte till med kaffeförsäljning i pausen. De är i högsta grad vanliga personer med vanliga jobb och vanliga intressen.
Men de lät mig få vara älgäst och lotsade in mig på rätt spår utan att själva ha någon egentlig kännedom, med olika förslag till fritidsaktiviteter och utbildningar. Aldrig att de har ställt några krav på att jag skulle göra något annat än vad jag ville göra, förutom att jag inte skulle sitta inne när det var fint väder ute. Det har i så fall format mig. Deras stöd och tillit genom åren. Tack mamma, tack pappa. Jag slutar med att drömma om framtiden, min framtid, men kanske också hela Sveriges framtid. Det är en dröm och en önskan om en plats där ingenting är omöjligt, så länge du har skinn på näsan och rikligt med spelmarker på fickan. En plats av glamour, överflöd och mönstrade heltäckningsmattor. Många lyckats göra karriär i det stora landet over there, som Greta Garbo, klanen Skarsgård, Max von Sydow och hon Rapace. Men min dröm är inte Hollywood. Jag vill mycket hellre bli beglodd i en oas, en spels- och barsgård där man bär smoking med stil och klass. Ge mig Las Vegas, ge mig musik, ge mig en spotlight och en publik. Ge mig ett storband, en mikrofon, ge mig mitt namn i rosa neon. Ge mig en spelhall med cocktailklink, ge mig miljongars, ge mig en drink. Så lite packad, lagom avspänt kör jag evergreens på rad där i Las Vegas, mina drömmars stad. Men frågan som jag ställer till er är: kan vi någonsin få det som där här? En plats där om man har tur och pengar kan spela spelet, så är man fri. Fri och kunna göra det man vill. Fri och kunna satsa en gång till för alla skolor och sjukhussängar. Och jobb kan vinnas på lotteri. Ge mig Las Vegas, ge mig roulette, ge mig en kortlek, ge mig 21, ge mig en fet enarmad bandit, ge mig en jackpot, ge mig kredit. Ge mig Las Vegas, ge mig blackjack. Om jag förlorar, jag säger fuck, då får jag utblottat bli medlem i de hemlösas parad där i Las Vegas, våra drömmars stad. Visst kan man tjafsa och man kan bråka att till Las Vegas är för dyrt att åka. Så för att slippa allt sånt där kiv har jag ett andra hands alternativ. Så ge mig P1, det får väl gå. Inget Las Vegas, men nära på. Här har jag micken, här finns musik, och ni som lyssnar är ju publik. Ge mig
där i Las Vegas, alla drömmars stad.
Så där, då kan ni byta tillbaks till P3.
Det var Sommar i P1 med Henrik Dorsin, producent John Svartling.